Men först några principiella likheter. Likheten mellan Adam och Kristus består främst i att de båda representerar var och en sin del av mänskligheten. De har handlat i egenskap av representanter för hela mänskligheten. Vad Adam gjorde hade konsekvenser för hela mänskligheten, fastän du och jag inte alls var med i Edens lustgård. Å andra sidan, vad Kristus har gjort har också konsekvenser för hela mänskligheten, fastän du och jag alls inte var med på korset. Att förstå vår förbindelse med Adam är faktiskt en nödvändighet för att bättre förstå vad vi har i vår förbindelse med Kristus. Därför en jämförelse mellan vad vi äger i Adam respektive med vad vi äger i Kristus innebär en jämförelse i kontrast mellan vad vi har i Adam och mellan vad vi har i Kristus. Men först låt oss se på några principiella likheter innan vi ser på kontrasterna. För det första, både Adam och Kristus var utvalda av Gud och bestämda av Gud att agera som människosläktets representanter. Adam är den fysiska skapelsens representant. Kristus är den andliga skapelsens representant. För det andra, var och en representerar sin säd. Adam representerar den fysiska delen av skapelsen, det fysiska människosläktet. Kristus representerar det andliga människosläktet, det människosläkte eller den delen av människosläktet som har blivit fött på nytt. För det tredje, var och en för vidare till sin säd, till sina avkomlingar, konsekvenserna eller frukterna utav sitt handlande. Allt vad Adam gjorde förs vidare utan undantag och utan förmildrande ingrepp till hans säd, det vill säga till hela det fysiska människosläktet. Kristi lydnad å andra sidan har fört vidare utan avkall och utan förmildrande, utan att ta någonting därifrån. Allt vad Kristi lydnad har fört med sig har också förts vidare till det som är Kristi avkomlingar. Alla fördelarna som Kristus har bringat in genom sin lydnad kan tillgodoräknas hans avkomlingar. Vers 12 säger att döden är universell. Döden har kommit in och över alla människor eftersom alla har syndat. Döden är alltså universell därför att synden är universell. Men allt går tillbaka på Adams agerande i lustgården. Döden bevisar, eftersom alla dör, står det i vers 13 och 14. Eftersom alla människor dör så bevisar det att alla människor är syndare och befinner sig i ett skuldförhållande till Gud. Ja, här vill vi naturligtvis invända och säga att varför skulle Adams synd tillräknas mig? Men det är visserligen en väldigt svår fråga att svara på. Men jag brukar vila vid att Gud naturligtvis är allvis och rättfärdig. Och om Bibeln säger att Gud har låtit Adams synd tillräknas hela människosläktet, så måste det vara så. Och jag måste säga så. Det är lika svårt att förstå, och kom ihåg det, att Kristi rättfärdighet och liv skulle tillräknas oss. Det är också oförståeligt. Att Kristi liv och rättfärdighet tillräknas mig blott på min tro, på grund av min tro på honom. Men Bibeln säger att det är så. Därför måste jag säga så också. Vem förstår allt i Guds ord? Vem förstår treenighetsläran? Vem av oss här idag förstår inkarnationens mysterium? Vi måste ibland ödmjukt böja oss och acceptera att det här övergår vårt förstånd. Men Gud är allvis och rättfärdig, och vi håller det för sant om han har sagt det. Vi får ödmjukt böja oss och tro det han har sagt. Tro det vi inte ännu förstår. Här möter vi både det som för det mänskliga förnuftet är obehagligt och det som är ljuvligt i den här texten. Nämligen, vi möter både fördömelsen i Adam och rättfärdiggörelsen och nåden i Kristus. Båda lika obegripliga för oss kanske. Gud handlade med Adam som en representant för hela människosläktet, så att när Adam handlade så handlade han inte bara av sina egna vägnar utan av dina och mina vägnar. Därför så bär vi också konsekvenserna utav hans handlande. Precis som Sveriges ambassadör till vilket land som helst ut i världen har delegerad auktoritet och makt att handla å svenska folkets vägnar. Och vad han gör, det har vi, så att säga, det står vi i beroende utav. Låt oss se på några fakta som ingen kan komma ifrån, oavsett vad du tänker om den här texten. Ingen utav oss och ingen människa kan, i världen kan förneka att synden finns här. Det onda finns här. Och det har en universell spridning. Det finns överallt i världen. Vi vet det allt för väl. För vi ser det överallt och vi ser hur det ruinerar och fördärvar och förstör den mellanmänskliga gemenskapen och livet på jorden. Och vi önskade nog att världen skulle se ganska mycket annorlunda ut egentligen. Men det verkar som om människan hade en medfödd tendens att ändå göra det som är mindre önskvärt, för att inte säga att göra det som är rent ut ont, vilket ofta händer. Vi tycks inte kunna göra någonting åt den här tendensen heller, trots att vi har mångtusenårig mänsklig historia bakom oss som borde lära oss av det misstag vi hade gjort. Och det är ett intressant faktum också, mina vänner, att ingen människa gör anspråk på att vara så god som hon borde vara. Ingen av er vågar stå upp här idag och säga: jag är en god människa, jag är fullkomlig. Vi är alla allt för medvetna om bristerna i vår karaktär och svagheterna i vår natur. Varje ärlig människa på jorden erkänner alltså sin bristfällighet. Det finns alltså ett erkännande av en personlig bristfällighet såväl som av en universell bristfällighet. Ingen menar att hon är så god som hon borde vara. Synden finns här, det onda finns här, och vi ger vårt bifall till den. Vi måste erkänna att det är så. För det andra, döden finns här. Och det finns väl ingenting som är mera påtagligt än att döden är ett faktum i mänsklighetens historia. Alla dör. Döden är i alla fall rättvis. Den drabbar varje människa. Det är lika sant att om en nyfödd baby säger att nu har förgängelseprocessen börjat i det nyfödda barnet. Det är lika sant som att säga det som att säga att livet just har börjat. Den stund en människa kommit in i världen har hon samtidigt tagit det första steget mot sin förgängelse och mot sin väg ut ur den här världen. Det första andetaget som en människa tar är samtidigt det första andetaget i en lång, lång serie av andetag som så småningom ska sluta med det sista andetaget. Det är människan förelagt att en gång dö, säger skriften. Och ingen kan invända emot den sanningen. Ingen kan ändra på den sanningen heller. Hur gärna vi än skulle vilja. Och hur gärna vi än skulle vilja hålla förgängelseprocessen borta. Och göra oss av med allt lidande och all sjukdom. Det finns där i alla fall. Hur ska vi förklara synden och dödens universalitet? Hur ska vi förklara att synden finns här och döden finns här? Varför är det så? Varför är vi människor som vi är? Varför syndar vi och varför dör vi? Ja, naturligtvis finns det ett icke-bibliskt svar, eller icke-bibliska svar på frågan, som i grundar sig på evolutionismen, eller tron på att människan bara är ett djur med djuriska tendenser. Människans högre hjärnkapacitet är möjligen det enda som skiljer henne från de övriga djuren. Och vad som finns kvar, säger man, av icke önskvärt beteende i form av aggressioner och krigsutbrott, det är bara reminiscenser från tidigare djurstadier som vi ännu inte har utvecklats ifrån. Men om några tusen år kan vi möjligen hoppas på att människan har förfinats i sin karaktär genom en fortsatt utveckling. Och termen synden ogillas skarpt i sådana teorier, naturligtvis. Den ingår inte alls i en sådan förklaringsmodell. För om man börjar tala om synd, så menar man att någonting skulle vara av den naturen att det skulle skuldbelägga människan. Och sånt är naturligtvis farligt. Det skulle göra människan moraliskt ansvarig inför en gud som är utanför henne själv. Och ett sådant resonemang har naturligtvis ingen plats i en ateistisk förklaringsmodell. Att tala om synd, det är ju att antyda att någonting skulle vara moraliskt fel med människan. Men det finns ingen grund för ett sådant resonemang om människan bara är ett djur. Om hon bara är materia, så finns det ingen grund för en moralisk värdering av människans beteende. Det går inte att säga att människan är ond eller god i något avseende, utan bara att hon ännu inte har utvecklats tillräckligt långt för att bli så god som hon kan bli. Men varför finns det då överhuvudtaget, om jag får fråga, moraliskt ogillande bland oss? Varför fäller vi moraliska domar över beteenden utöver vår värld idag? För att inte säga de moraliska domar som vi fäller över vår granne, över vår vän till och med ibland. Det finns en moralisk norm inom oss på något sätt som säger att detta är fel. Så här borde det inte vara. Varför gör vi det om vi bara är djur? Varför fäller vi som människor domar över andra människors beteende om det är sant att vi bara är djur? Då har vi ju ingen moraliska, då har vi ju inga moraliska förpliktelser. Då är vi bara vad vi är, och ingen kan säga att det är fel att vi är som vi är. Det är den icke-bibliska förklaringsmodellen, och den kan heller inte förklara döden på ett annat sätt än att säga att det är bara en del av människans konstitution. Människan är ett djur. Djur dör, och därför dör också människan. Men det bibliska svaret är diametralt annorlunda. Synden, säger Bibeln, är en överträdelse och en form av olydnad emot Gud som har fått till konsekvenser en syndig natur hos människan och döden som ett resultat av synden. Synden har kommit in i världen, står det. Ja, det ord som användes antyder en form av invasion. Synden har invaderat planeten jorden och människosläktet. Och den har inte bara fördärvat människan i andligt och fysiskt hänseende, så att människan nu är andligen död, skild ifrån Gud och dessutom fysiskt förgänglig i sin kropp. Utan synden har även fördärvat människans inre natur. Den blev fördärvad, orättfärdig, vilket i sin tur ledde till att människan fortsatte nu att vandra i olydnad istället för i lydnad emot Gud. Att vandra i överträdelser emot Guds heliga lagar. Där befinner sig människosläktet. Bibeln har alltså en förklaring på varför det är som det är. Synden var inte bara en handling, utan synden blev en giftig attityd hos människan. En attityd av uppror emot Gud. En ovilja att underordna sig Gud och en vilja att gå sin egen väg. Synden har kommit in i världen. Synden har invaderat mänskligheten och ockuperat planeten jorden. Världen är därför idag under syndens våld och under dödens herravälde. Och ingen kan förneka det. Vi kan gå tillbaka också till första Mosebok 3 och se hur det gick till. Men vi har inte tid med det idag. Vi vet bara att Gud delegerade auktoritet till Adam att agera i egenskap av mänsklighetens representant. Han fick ansvar att handla på det sättet. Om han lydde Gud, så skulle välsignelsen av hans lydnad tillfalla hela människosläktet. Om han inte lydde Gud, så skulle den förbannelse som då blev konsekvensen också det tillfalla hela människosläktet. Men är det rättvist det, Gud? Att låta Adam agera om min räkning. Att låta Adams synd tillräknas mig. Låt mig hasta med att säga, men är det rättvist, Gud, att låta Kristi rättfärdighet tillräknas mig? Fast jag inte alls har gjort mig förtjänt att ta den. Du ser att om vi inte accepterar Paulus undervisning och Bibelns undervisning om syndens ursprung och dess konsekvenser, vad ger oss då rätt att acceptera Bibelns undervisning om nåd och nådens konsekvenser? Kom ihåg att Gud har inte kunnat handla på ett sätt som strider mot hans rättfärdiga och heliga väsen. Vi förstår inte djupheten i denna sanning, men vi får lita vid att Gud har gjort det som är rätt och riktigt. Adam visste att om han åt av detta träd skulle han döden dö. Adam bröt emot en given lag, där även följderna av överträdelserna var förklarad för honom. Adam visste vad det skulle innebära att äta av den förbjudna frukten. I Adams kropp fanns ännu inte dödens princip, även om hans kropp ännu inte var en förhärligad kropp. Döden är enligt Bibeln inte en naturlig del utav människans konstitution. Det fanns en tid då den mänskliga kroppen inte led under dödens förgängelse. Detta förklarar för oss inte bara mänsklighetens situation idag, utan varför det finns ett behov av försoning. Varför det finns ett behov av frälsning. Varför det finns ett behov av nåd och förlåtelse. Alla religioner på denna jord erkänner syndens faktum, erkänner skuldens faktum, erkänner att det finns en konflikt mellan oss och en tänkt Gud. Men ingen annan religion har ett slutgiltigt svar på syndens och skuldens lösning. Men Bibeln berättar för oss inte bara hur det gick snett, utan pris ske Gud också hur det kan bli rätt ställt igen. Det är nödvändigt att så klart som möjligt definiera människans villkor under Adam för att vi riktigt ska förstå våra villkor under Kristus. John Calvin har sagt: vi kan inte finna en bättre möjlighet att klart se vad vi har i Kristus än när man visar vad vi har förlorat i Adam. Nu är det så att Gud har gjort oss mer gott i Kristus än synden har gjort oss ont i Adam. Det är de här verserna som talar om det. Läkemedlet i Kristus inte bara gottgör det onda och lika som nollställer skadan, utan läkemedlet i Kristus är så effektivt att det förintar det onda och ersätter det med någonting oändligt och översvinnligt gott. I Kristus är vi inte bara förlåtna utan dessutom befriade från syndens och dödens välde. Jag vinner mer i Kristus än vad jag har förlorat i Adam. Det är som om jag vore skyldig en 1000 lapp till en människa och människan kom och sa: jag efterskänker skulden, dessutom ger jag dig 1 miljon. Från det att ha varit skuldsatt blir jag plötsligt stormrik. Genom Adam konstitueras vi syndare. Och nu ska vi se på kontrasterna mellan att vara i Adam och att vara i Kristus. Genom Adam konstituerades vi syndare, men genom Kristus konstitueras vi rättfärdiga. I Adam förklarades vi vara syndare, i Kristus förklaras vi vara rättfärdiga och ha en rätt och välbehaglig ställning inför Gud. Genom Adams olydnad blev vi gjorda till syndare, genom Kristi lydnad blev vi gjorda till ett rättfärdigt och heligt folk. Å ena sidan tillräknas Adams synd, å andra sidan tillräknas oss Kristi rättfärdighet. Under Adam får vi någonting som vi har förtjänat. Det är inte bara så att Adams synd tillräknas oss såsom oskyldiga dessförinnan, utan skriften säger egentligen: vi lider alla döden eftersom vi alla har syndat. Eller syndade. Vi syndade lika som med Adam. Vi står i ett lika stort personligt skuldförhållande till Gud som Adam gör. Fastän vi inte har syndat, som vers 14 säger, med en överträdelse exakt likadan den som Adam syndade med. Men vi är delaktiga i hans fall, förklarar skriften. Vi har likasom förtjänat detta. Vi har blivit döden underlagda på grund av skulden. Men vi har blivit nåden underlagda på grund av Kristus. Du ser, evangeliet i de här verserna beskrivs hela tiden så som i termerna någonting mycket mer. Ännu mycket mer kommer igen flera gånger. Överflödande kommer igen flera gånger. Evangeliet handlar om någonting mycket mer än vad vi har förlorat i Adam. Om någonting överflödande. Om vår förbindelse med Adam som människa medförde ofrånkomliga konsekvenser. Hur mycket mer och ofrånkomliga ska inte konsekvenserna av vår förbindelse med Kristus vara? Han som inte bara är människa utan dessutom Gud. Om döden var säker på grund av vår förbindelse med Adam, hur mycket säkrare ska då inte nåden och livet vara genom vår förbindelse med Kristus? Om synden och fördömelsen var ofrånkomliga genom vår förbindelse med Adam, hur mycket säkrare ska då inte nåden vara och rättfärdigheten vara genom vår förbindelse med Kristus? Du ser kontrasterna hela tiden. Om synden utövade sitt välde i och genom döden, hur mycket mer ska då nu inte nåden utöva sitt välde i och genom dödens övervinnare, livets segerförste, Jesus Kristus? Det är någonting mycket mer som vi har i Kristus än vad vi har förlorat i Adam. Vi är inte längre under dödens välde, vi är under livets välde. Om Guds rättfärdighet och rättvisa ledde till fördömelse och dom idag i Adam, hur mycket mer ska då nu inte Guds kärlek och nåd och barmhärtighet leda till liv i Kristus Jesus? Ja, vi ska regera i liv, står det. Observera alltså att Kristus inte bara har upprättat oss till vad vi en gång var innan Adam, innan syndafallet i Adam. Han har gjort någonting ännu mycket mer. Vi har i Kristus fått mer välsignelse än vi förlorade genom Adam. Frälsningsvälsignelser övergår allt det som Adam förstörde. Det är Guds nåd. Kristus inte bara tar oss tillbaka där vi var innan fallet. Han tar oss längre än så. Det är Guds nåd. Och det är detta som innebär någonting mycket mer. Jag skulle egentligen kunna titulera min predikan med det. Någonting ännu mycket mer. Nåd, det är att få Guds godhet bevisad mot sig, till sig, fast man egentligen har gjort sig förtjänt av det motsatta. Det är Guds nåd. Adam var aldrig i Kristus med allt vad det innebär. Men vi är i Kristus vi. Vi är medlemmar av Guds hushåll. Det var aldrig Adam ens före syndafallet. Adam var en syndfri människa. Men vi är medlemmar av Guds familj och vi är rättfärdiga människor. Adam hade bara sin egen rättfärdighet, men vi har Kristi rättfärdighet. Adam levde en tid av prövning. Han levde en prövotid, skulle man kunna säga, då han skulle testas av Gud. Men vi lever inte i någon prövotid. Vi står under Guds nåd. Vi står i en ställning av nåd. Och vi kan aldrig falla ur denna ställning av nåd. Vår förbindelse med Gud är garanterad på grund av hans nåd. Vi sitter redan med Kristus, säger Efesierbrevet 2, i den himmelska världen. Vår ställning är redan där. Det är inte bara en framtidsutsikt, det är ett faktum redan nu. Det är inte en prövotid vi lever in i som människor eller som kristna, då Gud liksom ska se på oss om vi verkligen är värda himlen till slut. Utan nådens välde garanterar oss himlen redan nu. Det är rikedomarna i Kristus. Vi har en högre ställning än Adam någonsin hade. Du ser de här termerna, alla eller det många, kommer igen gång på gång. Och det är inte det att det är frågan om en numerär uppskattning. Utan Paulus är här intresserad om att alla som är besläktade med Adam har del av konsekvenserna av Adams fall. Alla som är besläktade med Kristus har delaktighet av fördelarna och välsignelserna med Kristi seger. Låt oss också se på detta faktum med döden efter att ni har behandlat synden. Döden kom till herravälde över hela mänskligheten. Döden har ödelagt generation efter generation. Dödens makt är total. Jorden är en plats fylld med gravgårdar i varje land, i varje kultur. Genom Kristus däremot regerar livet i rättfärdighet. Livet regerar. Vår relation till Adam gör att vi domineras av döden som fysiska människor. Vi dör lika som Adam dör. Vi är skilda från Gud lika som Adam blev skild från Gud. Men vår identifikation med Kristus gör att vi är ett med den levande. Vi har del av hans liv, av hans gudomliga, eviga liv. Vår ställning under Adam gjorde att döden regerade över oss. Och det fanns inget hopp för oss. Men vår ställning under Kristus, med den ställningen är det inte bara så att döden liksom är övervunnen. Vi dessutom regerar i liv. Vi regerar i liv med Kristus. Frälsningen består i att Gud har identifierat oss med Kristus i allt vad det innebär. Du har sett dopet idag. Det markerar att den frälsta människan är ett med Kristus i korsfästelsen, det vill säga i hans död, är ett med Kristus i hans begravning, är ett med Kristus i hans uppståndelse, men också ett med Kristus i hans himmelsfärd och ett med Kristus i hans tronbestigning. Allt vad Kristus är också församlingen. Gud har identifierat oss med Kristus och därför är också vår slutliga helgelse och frälsning säker. Det står i första kor 1:30. Men hans verk, Guds verk, är det att ni är i Kristus Jesus, han som för oss har blivit till visdom från Gud, till rättfärdighet och helgelse och till förlossning. Allt detta är och ingår i Kristus. När jag är i Kristus så är han inte bara min rättfärdighet, min helgelse, utan också min förlossning, min slutliga frälsning. Om jag är i Kristus så kommer jag i åtnjutande av alla fördelarna förknippade med Kristus och med att vara i Kristus. Det är nådens ordning. Det är nådens välde som jag har kommit in under. Jag har blivit placerad i Kristus. Jag kommer aldrig mer att placeras i Adam igen. Eller bära konsekvenserna av Adams fall. Jag kommer alltid att endast bära konsekvenserna av Kristi seger. Den kristne kan fortfarande synda. Ja visst. Men då syndar han inte längre i egenskap av den där upproriska Adam-människan. Utan då syndar han eller faller han i egenskap av Guds barn. Han våldför sig då på kärleksförhållandet mellan far och son, far och dotter. Vår frälsning, mina vänner, grundar sig nämligen på Kristi lydnad och inte på vår lydnad. Även om den är viktig. Ett sådant evangelium klingar naturligtvis farligt, speciellt för den människan som är angelägen om sin moraliska präktighet. Och hon ser lika som det här talet som att öppna en dörr för att leva hur som helst. Men så är inte fallet. För den människan som är i Kristus och som förstår nådesprincipen i Guds handlande. Hon börjar jubla över denna underbara sanning. Och är så tacksam över dess verklighet att hon inte sparar sig någon möda när det gäller att leva i enlighet med hennes höga ställning som Guds barn. Så det verkar egentligen motsatt. En rätt förståelse av nådens sanning har den verkan att den befrämjar helgelsen. Den som har detta hopp till honom att han ska bli förhärligad när Kristus kommer, eftersom han nu är ett Guds barn, han renar sig lika som han är ren. Gud ser inte längre på dig som om du vore i Adam. Gud ser inte längre på dig som en eländig syndare i uppror emot honom. Därför ska du heller inte själv längre se på dig själv som en eländig syndare när Gud har gjort dig till sitt rika barn. Du är ett Guds barn som visserligen är bristfälligt och syndar och faller ibland. Men du är inte en eländig slav längre under synden och döden. Du är rättfärdiggjort. När du nu syndar och faller så gör du det lika som inom familjen. Inom Guds kärlekssfär, och det sårar Guds kärlek. Men det förändrar inte din ställning i Kristus. Lagens första uppgift. Nu går vi snart till slutet här, vers 20. Lagen har därjämte kommit in. Och lagens första uppgift var att föröka min kunskap om synden. Genom att lagen definierar vad som är synd. Fast jag har hela tiden dessförinnan gjort samma saker, så får jag plötsligt reda på att det jag har gjort, det var hela tiden brott emot bestämda bud ifrån Guds sida. Och mitt beteende får plötsligt karaktären av överträdelse emot bestämda bud ifrån Guds sida. Och jag blir medveten om min skuld i förhållande till Gud. Lagen överbevisar oss ännu tydligare om syndens realitet. Och samtidigt om min oförmåga att upphöra att bryta de där budorden. Faktiskt, de retar mig till mer synd, säger Romarbrevet. Men där synden överflödar, där överflödar nåden ännu mycket mer. Du är antingen i Adam eller i Kristus. Du är antingen under syndens välde eller under nådens välde. Den som bäst förstår nådens välde, det är den som bäst har insett vad syndens välde innebär. Människan må tro sig vara fri. Och precis som fariserna på Jesu tid, när Jesus sa, den som sonen gör fri, han blir fri. Vadå, vi är väl fria? Vi har aldrig varit någon slav eller träl, säger fariserna. Och berömmer sig av sin frihet i sitt eget liv. Men då säger Jesus, den som gör synd är syndens träl. Den som lever i synd bevisar att han är träl under synden. Att han inte kan bryta med detta beteende. Han är under syndens herravälde. Och varje ärlig människa måste erkänna detta. Syndens träl. Bunden till händer och fötter. Och kan ingenting göra åt det själv. Känsla, vilja, förstånd förmörkade Gud ledes. Utan något andligt medvetande. Och när de andliga sanningarna framläggs så uppstår det ett uppror inom henne. Och hon vill inte veta av Guds viljas väg. Och människan under synden är också under döden. Det vill säga, alla dör ju, men människan utan Kristus, bara i Adam, dör utan något hopp. Utan något hopp. Döden är lika som total, men i Kristus regerar nåden. Nåden inte bara kommer in och hjälper oss ur vårt slaveri, ur synden nu, mina vänner. Utan nåden dessutom hjälper oss att leva ett liv som vi vet att vi borde leva. Vi regerar i nåd. Sista versen i det femte kapitlet talar om nådens välde. Nådens välde. Att nåden regerar betyder att Guds handlande med oss är bestämt utifrån nådesprincipen. Gud kommer alltid att handla med dig från den stund du har kommit in i Kristus. Alltid att handla med dig utifrån sin nåd. Och på intet annat sätt. Alltid bestämt av hans nåd. Nåden har inte bara erbjudit oss och givits till oss. Nåden är någonting som är aktivt verksam i våra liv. Nåden regerar som en konung, säger den här versen. Nåden sitter på tronen och bestämmer allt. Nåden regerar i den kristne på samma sätt som synden regerar i den icke-kristne människan. Nåden är den som är drivkraften i den kristna människans liv. Nåden regerar suveränt och behöver ingen hjälp. Det är fel av en kristen att säga, ja, med min ansträngning och Guds nåd så ska det väl gå. Det är fel. Guds nåd är suverän. Guds nåd behöver ingen hjälp, ingen assistent. Det är nåden som bevarar oss och gör att vi själva håller ut. Det är nåden som gör att du håller ut. Om inte nåden gjorde detta skulle vi alla misslyckas genast. Men Paulus, trots att du har en smärta i din kropp, en törntagg i köttet, var inte bekymrad. Min nåd är dig nog. Den är tillräcklig. Den kommer att räcka. Ingen svårighet kommer att vara för stor än att min nåd ska vara större. Det är Guds löfte. Nåden är allsmäktig. Nåden är i regeringsställning. Och den kommer att fullborda vad den har påbörjat. Om inte, så har vi ingen garanti för vår slutliga frälsning. Betänk det. Ingen visshet alls om inte nåden försäkrade om att vi är under dess välde. Om nådens välde skulle uppföra, skulle vi alla falla på en gång. Nåden inte bara initierar frälsningen, den fullbordar frälsningen. Frälsningen är av nåd från början till slut. Att nåden regerar betyder att den kontrollerar allt i den kristnes liv. Från början till slut. Varje steg i frälsningsprocessen är bestämt och kontrollerat av nåden. Mänskliga dynastier har uppstått och fallit, har vi sagt. Men här är en dynasti, här är ett välde som aldrig ska upphöra. Frälsningen genom nåden har sitt ursprung innan världens grund blev lagd. Nåden satt på tronen och regerade när Guds eviga rådslut uppgjordes för frälsningsplanen genom historien. Nåden genom rättfärdigheten har nu kommit till välde, står det. Jag måste få säga här att ibland så kanske vi har uppfattningen att nåden är någonting svagt och någonting mjäkigt. Någonting luddigt. Att nåden skulle betyda att Gud nu ignorerar synden eller är beredd att se mellan fingrarna på synden. Eller låtsas som om den inte fanns och säga okej, det får väl gå. Att nåden är någon en svaghet ifrån Guds sida nästan. Men Gud kan inte handla så. Ty han är samtidigt för evigt rättfärdig och helig. Hur kan då Gud handla i nåd? Jo, Jesus Kristus. Han har själv tagit på sig skadan av syndens konsekvenser. Och nåden kan nu agera fritt på grund av att Kristus har uppfyllt Guds heliga lag. Det finns en på vilken Gud kan fästa sina heliga och rättfärdiga ögon och vara fullt tillfredsställd. En människa på planeten jorden har uppfyllt Guds krav på människosläktet. Och hans vägnar kan Gud också tillräkna oss sin rättfärdighet och sin frälsning. Den rättfärdiga Kristus tog straffet åt oss. När vi beder så kommer vi till en tron där nåd regerar. Det vill säga nåden utövar sin makt ifrån sin ställning på tronen. Den som säger så här, att eftersom jag är under nåden så kan jag leva som hur som helst. Det gör inte så mycket om jag syndar, Guds nåd ändå där. Den människan har glömt att det är frågan om en tron. Det är inte frågan om en Guds svaghet som så fort vi kommer och gråter över vår synd blidkas på något sätt och för den här gången än en gång förlåter. Att komma till Gud och tänka på hans nåd och räkna med hans nåd, det är att komma till en tro. Det är Guds nåd, det är bestämmande och regerande. Vi uppmanas visserligen att frimodigt träda fram till nådens tron. Ja, det gör vi. Men vi uppmanas i samma bok, Hebreerbrevet, att tänka på att Gud är en förtärande eld. En helig Gud. Nåden motsäger aldrig Guds rättfärdighet. Nåden utövar sitt välde genom rättfärdighet. Genom rättfärdighet. Det är ett faktum att nåden utövar sitt välde på ett väldigt kraftfullt sätt egentligen. Inte bara det att vi ser det i vår frälsning, utan vi ser det i hela helgelseprocessen. Innan nåden har börjat verka i ditt liv så har nåden redan beslutat att du ska bli ett förhärligat Guds barn. Och så börjar nåden med för det första att kalla dig till frälsning, att omvända dig och sedan arbeta med dig i helgelseprocessen. Och sedan när han kommer så ska nåden så verka att du blir stående inför hans helighet utan fläck och utan skrynka, ostrafflig i härlighet. Det kan inte komma an på din och min ansträngning då. Det måste ju vila på Guds nåd, annars så inser vi genast den här stunden att vi är hopplöst förlorade allihop. Men nåden satte redan i förväg upp målet. Och sedan planerade den varje steg som skulle leda mot det målet. Hela historien, frälsningshistorien från första Mosebok till Uppenbarelseboken är Guds välde, Guds nåds välde. Trots ett otroget folk, trots ett hårdnackat folk, trots ett folk som var gensträvigt, så går Gud fram och fullbordar sina löften genom historien. Oavsett att det blev fångenskap, oavsett att man trotsade Guds vilja, Gud uppfyllde sitt nådes löfte från första Moseboks tredje kapitel: jag ska krossa ormens huvud. Jag ska göra det. Nåden sa, jag ska krossa ormens huvud. Och sen fick det nästan se ut som det ville i historien. Men ett kors restes där och Gud bevisade att han fortfarande regerade i nåd. Ingenting kunde omkullkasta Guds eviga och suveräna nåd. Och Gud fortsätter in i vår tid, in i 1979, och regerar på samma sätt i nåd. I nåd. Nådens välde är här. Det står inte i mänsklig makt att omvända sig och bli ett Guds barn. Nåden måste träffa dig med sin oemotståndliga kraft och överbevisa dig om ditt behov av Kristus. Jag måste få återkomma till de här verserna, ser jag, nästa söndag. Att tala om nådens välde, det är så oerhört stort att det räcker inte till den tid vi hade tänkt oss idag. Nådens välde är outplånligt. Det är ett evigt och suveränt välde. Djävulen och helvetets alla krafter må rasa och hela människosläktet knyta näven mot Gud. Men ingenting kan rubba nådens välde. Det ska slutföra sina syften. Era namn står tecknade i mina händer. Vem kan sudda ut det? Guds nåd har skrivit in det. Guds nåd ska hålla det bevarat. Guds nåd ska se dig förhärligad en gång. Tryggare kan ingen vara än Guds lilla barnaskara. Ingen kan vara tryggare. För det står inte under syndens välde. De är implanterade i Kristus och efter den stunden står under nådens välde. Men min vän, befinner du dig i nådens välde? Befinner du dig i friheten ifrån syndens och dödens grepp? Har du ett hopp som sträcker sig också bortom den här förgängliga kroppens grav? Om du inte har det, är du fortfarande kvar i Adam, under syndens välde, och din framtid är egentligen väldigt mörk, ärligt talat. Hopplöst mörkt egentligen. Du ser synden, den bara tar och tar. Den ger aldrig, den lockar visserligen, den lovar mycket och den ser skön ut på utsidan. Men den bedrar dig, den bedrar människan, den berövar dig någonting, den berövar dig det vackraste du har. Synden uttröttar människan, den stimulerar dig till falska aktiviteter, det konstlade saker, men lämna sedan där hjälplös och skamlig i din känsla. Nåden däremot, den tar aldrig någonting. Den bara ger och ger och ger igen. Det är nådens natur. Det är nådens väldes natur. Nåden är aldrig njugg eller snål eller sparsam. Den ger alltid fritt och på ett överflödande sätt. Och också om din synd överflödar och är stor, så är nåden ännu mycket större. Ännu mycket större. Idag finns möjligheten för dig att träda in i nådens välde. In i nådens välde. Att upptäcka det förunderliga att nåd regerar runt omkring dig. Nåd bakom dig och nåd framför dig så långt ditt öga kan se. Att få känna sig omgiven av Guds nåd och trygg i hans händer. Vill du komma dit idag? Låt oss bedja. Herre, hur fattiga blir inte våra människor när vi talar om det största ämnet i historien, Guds nåd. Herre, förlåt mig att jag misslyckas gång på gång. Och ge oss kraft att komma tillbaka, Herre, för att bättre kunna teckna sanningen i din nåd. Herre, jag beder dig att om någon sitter här som inte lärt känna din nåd, inte ens till frälsning ännu, förbarma dig över en sådan människa. Låt henne eller honom se att du idag vill göra dem rika. Att du idag vill låta dem komma in under dina händers skugga. Att du vill ge dem en helt ny ställning. En ställning i Kristus istället för i Adam. Gud, låt den här gudstjänsten bli till en väckelse för någon människa. Att ta ställning för dig när vi nu kallar till omvändelse. I Jesu namn. Amen.